Så Galaterbrevets tredje kapitel och versarna 15 till och med 29. Och för er som följer med i svängarna här så vet ni att det är den åttonde lektionen eller åttonde predikan som är baserad på Galaterbrevet. Och det är inte så lätt att hänga med i svängarna, för vad som händer är ofta att jag gör ett av de här och sedan så går det en 3-4 veckor eller mer och så kommer nästa där, för att det kommer alltid någonting emellan och vi delar lite andra tankar och så vidare. Men vi är ungefär halvvägs nu, så vi jobbar oss igenom Galaterbrevet. Men innan vi börjar, så Galaterbrevet 3 med början i vers 15, så ska vi äta oss igenom ända fram till vers 29. Men här är vi ber att du välsignar de här tankarna. Tack för friheten, möjligheterna som vi har, vittnesbördet, vittna för läraren, att kunna komma hit ikväll, att vara med, lyssna på ordet, ha gemenskap runt ordet. Vi ber bara att du välsignar på ett fantastiskt sätt. Öppna de här versarna för oss, Jesus, både i hjärtat och i sinnet. Och låt verkligen din ande leda oss genom de här versarna. I ditt namn. Amen. Innan vi går till vers 15 här så tänkte jag bara nämna om hur, för er som har studerat kyrkohistoria, eller kanske inte har det, så vet ni att den så kallade ersättningsteologin har rått under många, många år. Redan från 400-talet, 300-talet, 400-talet och framåt. I princip sedan Augustins tid så har ersättningsteologin varit dominerande. Det vill säga att kyrkan har tagit Israels plats. Och det i sig är allvarligt, men det finns så många förgreningar av den här läran som gör att man blandar ihop lag och nåd och många, många andra saker. Den hade ett litet avbrott på 1800-talet och kanske en bra bit in på 1900-talet, ända in i vår tid. På grund av att människor återigen började att ta Bibeln på allvar och tolka den så som den är tänkt att tolkas, nämligen bokstavligt. Och när vi säger bokstavligt så menar vi inte att vi tolkar liknelser och sådana här saker bokstavligt. Men då säger Bibeln detta klart och tydligt, att det här är en liknelse, det här är symboliskt språk. Men när det inte är frågan om liknelser och symboliskt språk, då tolkar vi Bibeln bokstavligt. Och gör vi det, då måste vi dra slutsatsen att Israel är inte församlingen. Och församlingen är inte Israel. Gud har två folk, ett jordiskt folk, Israel, och ett himmelskt folk, församlingen. Det finns många både politiska och också givetvis andliga förgreningar av den här läran. Men ett av problemen är att om det inte finns ett bokstavligt tusenårsrike, då finns det heller inte en så kallad kristlig domstol. Finns det inte ett bemasäte. Och då betyder det att många rör ihop bemasätet med den vita tronen. Och det här är två helt skilda saker. Därför att vid bemasätet ser vi att alla är frälsta. Det är bara positivt i den bemärkelsen att människor får belöningar. När vi tittar på den vita tronen är det tvärtom. Där är ingen frälst. Och där är konsekvenserna evigt straff. Och där är det också baserat på gärningar. Men blandar jag ihop de här, då på något sätt så introducerar jag ändå gärningarna i den kristna tron. Kanske inte för att bli frälst, men för att behålla frälsningen eller för att bevisa att min tro var äkta, eller vad det nu kan vara. Paulus har tidigare i Galaterbrevet, verserna, eller kapitel 3 här och verserna 6-14, berättat att rättfärdiggörelse för judarna sker genom tro. Och han talar om tron före Abraham, under Abraham och efter Abraham. Och nu kommer vi att tala till, eller tala till, vi kommer att tala om Guds löften till Abraham. Inte tro nu, utan löftena som ges till Abraham. Och vi ska också se här att rättfärdiggörelse sker genom tro, inte bara för judarna, men också för hedningarna. Och det ser vi här nu från Galaterbrevet 3:15 ända fram till kapitel 4, vers 7. Och det vi ska titta på nu då, det första, det är löftet innan lagen. Så låt oss läsa kapitel 3 och verserna 15 till och med 18. Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen. Inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. Nu gavs löften åt Abraham och hans avkomlingar. Det heter inte och dina avkomlingar som när man talar om många, utan som när det talas om en enda, och åt din avkomling som är Kristus. Vad jag menar är detta. Ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. För om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Det här är intressanta grejer. Abraham trodde Gud och han räknade som rättfärdig. 400 år senare, cirkus, så gav Gud lagen. Lagen, säger han här, kunde inte upphäva det här löftet att tron var, förlåt mig, frälsningen var genom tro. Så många tror att man blir frälst genom lagen, men det blir man inte. Vi ska tala om det lite senare. Men Gud gav ett förbund till Abraham i första Mosebok 12. Och sedan bekräftas det här förbundet i första Mosebok 17. Och det intressanta är att det var ett ensidigt förbund. När man ingår i ett förbund så är det ju oftast två eller flera personer. Och alla gör sin del. Men det intressanta är att på den tiden så gjorde man så att man tog ett djur, slaktade djuret, delade kroppen i två eller flera delar. Två delar oftast. Man la det här kadavret, alltså den döda kroppen, på marken. Lite grann de här bitarna från varandra. Och sedan gick de här personerna som skulle ingå förbundet mellan de här djurkropparna. Kanske så här i en åtta eller hur man nu gjorde det. Men man gick mellan de här djurkropparna. Och idén var att om jag bryter detta förbund, om inte jag uppfyller de löften som jag har gett här, då kommer samma sak att hända mig som hände med de här djuren. Det vill säga, jag kommer att dödas av den här anledningen. Så jag ingick i det här förbundet med mitt eget liv som en pant. Det var alltså ingen lekstuga när man gjorde de här förbunden. Det var blodigaste allvar. Vi ser överallt i Bibeln olika förbund. Och vi ska inte gå in på det nu uppenbarligen av tidsskäl. Men det här var idén. Men när vi har Abraham och Gud här så ser vi en väldigt intressant grej. För om ni läser här så ser ni att Abraham sov genom hela den här proceduren. Så när Gud ingick ett förbund med Abraham, det var två partner. Det var Gud och det var Abraham. Men den ena partnern, det vill säga Abraham, han sov. Och det var Gud ensam som gick mellan de här djurkropparna eller de här styckena av djuren. Så med andra ord, Abraham hade ingenting med förbundet att göra. Han gav inget löfte, för att, jag menar, vad skulle han kunna ge för ett löfte? Gud, jag ska göra mitt allra bästa. Det tror du på, va? Gud sa, sure. Absolut inte. Så med andra ord, den här typen av förbund som det abrahamitiska förbundet, tror jag man säger, var, det brukade man kalla, på engelska säger man royal grant, alltså en kunglig gåva kan vi väl kalla det för. Och det innebar alltså att en kung ville visa sin välvilja mot någon. Och kungen gav den här personen någonting. Pengar, mark, vad det nu kan vara.
Och det fanns ingenting som begärdes, så att säga, som motprestation. Och det var det här som Gud gjorde. Men det förbundet som är det så kallade mosaiska förbundet, det vill säga som gavs på berget Sinai, när lagen gavs, det var ett villkorligt förbund till skillnad från det här. Och det liknades inte vid det här royal grant, eller den här kungliga gåvan, utan det var istället vad man brukar kalla för alltså en vasalpakt. Någon säger, vad är en vasal för någonting? En vasal betyder alltså en underordnad person eller nation. Så om en nation tog över en annan nation, så kunde man ingå ett förbund med den nationen genom att säga att om ni gör så här och så här, håller ni till de här reglerna och lyder dem, då kommer ni att få del av våra välsignelser och så vidare. Men gör ni inte det, då blir konsekvenserna det här. Och det är den typen av förbund som lagen var. Israel, han sa, om ni följer min lag, då kommer jag att välsigna er över alla andra nationer. Om ni bryter denna lag, då kommer ni att bli ett förbannat folk. Ni kommer att spridas över hela världen och så vidare. Och det är väldigt intressant egentligen när de säger idag att kyrkan är egentligen Israel. Man vill gärna tala om förbundet och välsignelserna och alla de här grejerna. Men hur är det med förbannelserna? Därför att Israel har levt under en förbannelse i 2000 år. Människorna, judarna, har varit spridda över hela världen på grund av sin otro. Det vill man inte överföra till församlingen. Bara välsignelserna, inte förbannelserna. Och det är lite intressant. Så vi ska vara glada att vi inte på det sättet lyder under samma förbund som de gjorde när de var under lagen. Vi är inte under lagen, vi är under nåden. Och det är en helt annan sätt, en helt annan sak. Men så många människor blandar ihop lag och nåd. Men man blandar också ihop relation och gemenskap. Relation och gemenskap. En relation har Israel med Gud. De är hans förbundsfolk. Han har ingått ett förbund. Oavsett hur de uppför sig. Trots att de var motstridiga, eller upproriska rättare sagt, i öknen under 40 år, så övergav inte Gud dem. Han hade fortfarande en relation med dem. Ni är mitt egendomsfolk. Ni är mitt förbundsfolk. Samma sak, vi som kristna har alltid en relation med Gud. Oavsett vad vi gör. Vi är hans söner och hans döttrar på grund av att vi har satt vår tro på Jesus Kristus. Men vi har inte alltid gemenskap med honom. Judarna hade inte gemenskap med honom, med Gud, när de vandrade i öknen. Vi har ofta inte gemenskap, och majoriteten av kristna har inte gemenskap med Gud. Så vi har en relation, men vi har inte gemenskap med honom. Och lyssna på några olika grejer här som skiljer en relation från gemenskap. Relation har med ställning att göra. Vi har en ställning hos Gud. Gemenskap har med ett tillstånd att göra. Det vill säga, hur lever jag här nu? Relation är någonting som vi har en garanterad plats i himlen. Vi är sittande med honom där ovan i Efesierbrevet 2:6. Gemenskap har vi med honom här på jorden nu. Relation talar om att ha evigt liv. Men gemenskap talar om att ha ett överflödande liv. En relation talar om rättfärdiggörelse. En gång har Gud förklarat oss rättfärdiga i den himmelska domstolen. Men gemenskap har att göra med helgelse. Det vill säga att vi blir avskilda till Gud och förhärligar honom dag för dag, stund för stund, område efter område. Relation har med andens inneboende att göra. Det finns inte en troende, hur syndiga, hur upproriska vi än är, som inte anden bor i. Men gemenskap har att göra med andens ledning. Och jag skulle vilja säga att en minoritet av de kristna är ledda av Guds ande. Relation har att göra med andens förseglande. Han har satt sitt sigill på oss. En gång för alla. Vi tillhör honom. Vi är hans egendom. Men gemenskap har att göra med andens frukt. Vi är inte bara förseglade och tillhör honom. Men vi bär frukt när vi följer honom. Det har med gemenskapen att göra. Relationen har med Kristi död att göra. När han dog, då dog också vi. Så vi dog från vår synd. Och vi är avskilda till honom. Men gemenskap har att göra med Kristi liv. Att nu är det han som liv lever i oss och genom oss. En relation har att göra med att, eller ges genom blodet. Men gemenskap bevaras genom blodet. I 1 Johannes 1:9 så står det att bekänner er synd så är Gud trofast att förlåta er alla överträdelser. Och han renar oss från all orättfärdighet. Så relationen gavs genom blodet. Vi trodde på honom och vi blev en del av förbundet, det nya förbundet. Men nu blir vi bevarade genom blodet. Och det är inte det att vi går omkring och säger, ja, Jesu blod liksom, Jesu blod. Det har skett en gång för alla, men det är Jesu blod som renar våra samveten från att leva i döda gärningar för att kompensera den skuld som synden för in, eller förlåt mig, som synden för med sig när vi syndar. Och det sista jag tänkte är att en relation har med en rättslig förlåtelse att göra. Gud har förklarat oss rättfärdiga i den himmelska domstolen. Men gemenskap har med personlig förlåtelse att göra. Det är liksom i de dagliga detaljerna som jag kan ha den här förlåtelsen. Så lyssna på det här uttalandet här. Vårt tillstånd, det vill säga vårt uppförande, vårt tillstånd kan aldrig förändra vår ställning. Men vår ställning kan förändra vårt tillstånd. Vad betyder det? Jo, det betyder att de flesta människor har vänt på det här. Man tror att genom att leva ett gott och riktigt liv så kommer jag så småningom att uppnå en viss ställning inför Gud. Gud säger tvärtom, du har uppnått en ställning genom tron. Och det är från den ställningen som du nu kan faktiskt leva ett förändrat liv. Du kan det inte annars. Men det är det religionen går ut på. Jag börjar med att förbättra mitt tillstånd inför Gud, inför människor, inför mig själv, inför vad det nu kan handla om. För att jag tror att jag ska kunna uppnå en annan ställning. Men Gud säger det precis tvärtom. Du tror på vad min son har gjort. Han som har trätt in i himlen och satt sig på faderns högra tron. Jag tror på det. Och då, när jag upptäcker detta och får allt det andra, då kan jag ha den gemenskapen med honom. Och då kan mitt liv bli förändrat på riktigt. Inte bara liksom att jag förändrar någonting till det yttre och säger att titta vilken god människa jag är. Jag gör det och det och det och det. Men på riktigt. Det är en förändring som kommer inifrån. Så, det var några tankar där. Och vi kan fortsätta lite grann här. Evigt liv blir aldrig längre. Evigt liv. Det går liksom inte att dela upp. Men kvaliteten kan förändras och förbättras. Och det är det som våra liv går ut på. Den helige ande döper oss och han förseglar oss. Det är vad vi kallar för vår ställning. Men han ger oss också kraft i 2 Petrus 1:3. Men den här kraften, förlåt mig, frigörs när vi låter oss ledas av honom. Och gör vi inte det, då har allt det här skett. Men jag vet inte om det. Tänk alla grejer som händer i oss när vi kommer till tro. Och de flesta kristna har inte den blekaste aning om det. Om vi inte går till skriften och tittar på vad som verkligen har hänt. Så Jesus, han var vår ställföreträdare. Det vill säga han tog vår plats i döden. Men han vill också vara våran ställföreträdare i livet. Han vill ta vår plats i livet. Många säger, han dog för mig. Men han lever också för mig. Galaterbrevet 2:20 står det att det inte längre är jag som lever, utan han som lever i mig och genom mig. Så att många gånger så ser vi honom som att han tar vår plats i döden, och det gjorde han också. Men vi ser honom inte som den som tar vår plats i livet också och lever det kristna livet som jag egentligen inte kan leva. Men han gör det i mig och genom mig. Det betyder inte att våra individualiteter förstörs. Vi är de vi är. Och vi ska inte försöka att liksom förändra eller förbättra det på det sättet. Men när han får komma in och vi lever i en gemenskap med honom, då händer den saken. Så, i den himmelska domstolen så förlätar han oss all synd. Dåtid, nutid och framtid. Och det betyder att frågan om evig säkerhet är redan avgjord. Om inte han dog för vår framtida synd, ja, då skulle det vara ett problem. Därför att jag är frälst sen tidigare, eller jag har gjort tidigare. Jag är frälst för det som jag gör just nu, kanske. Men hur är det med framtiden? Dåtid, nutid, framtid. Och jag tycker det är fantastiskt att vår uppgift är inte att bli frälsta på nytt och på nytt och på nytt. Vår uppgift är att bekänna vår synd inför honom, så att vi blir återupprättade i vår vandring med honom, i vår gemenskap med honom. Vi kan inte förbättra vår ställning, men genom att förstå vår ställning i Kristus så kan vårt liv förändras totalt och radikalt. Så vår synd, lyssna på det här, det är här och det är nu och det är personligt. Inte där, då och juridiskt. Okej, jag upprepar. Synden är ett problem. Här och nu och personligen. Varför? Jo, därför att när jag lever i synd så får jag ett skuldbelagt samvete. Och detta skuldbelagda samvete gör att jag vill kompensera detta. Och det gör att jag gör en massa saker. Religiösa gärningar, döda gärningar, kallar Hebreerbrevet 9:14 tror jag det är, detta. Och det är inte det Gud vill. Utan jag bekänner min synd. Här och nu och personligen. Och jag blir omedelbart återupprättad till gemenskap. Min relation har jag redan. Som son eller dotter till den högste guden. Men gemenskapen har jag inte alltid. Men många ser synden som någonting där och då och juridiskt. Det vill säga någonting jag gjorde tidigare. Någonting som Gud inte riktigt är klar med i den himmelska domstolen. Han jobbar fortfarande på att liksom, vilka delar kan jag förlåta? Vilka kan jag inte? Och så vidare och så vidare. Så där har vi skillnaden. Vår synd är någonting som har att göra med här och nu och personligen. Inte där och då och juridiskt. Så lagen gavs inte för att rättfärdiggöra, utan för att återupprätta gemenskapen. Och Galaterbrevet 3:15-18 visar tydligt att lagen inte tog bort det här löftet. Så trots att en lag gavs till Israel, okej, eran stamfader Abraham, han trodde Gud och han var rättfärdig, men nej! Ni ska följa en lag till punkt och pricka. Då kommer ni att bli frälsta. Det var inte det. Lagen gavs bara för att de skulle förstå Guds helighet. Och det är det vi ska titta på här i verserna 19-25. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdarnas skull. För att gälla tills avkomlingen skulle träda fram. Han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Denne medlare företräder inte bara en part, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att han som har utlovat, som var utlovad, skulle ges genom tron på Jesus Kristus och de som tror. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras, så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Så lagen var inte frälsande, ser vi. Vad hade den då för funktion? Den ger tre olika skäl här. Att uppenbara vår syndfullhet. När vi får en norm att följa som vi vet är rätt och vi jämför oss själva med den normen, ja, då förstår vi också hur syndiga vi är. Om vi lever och bara jämför oss med varandra, så kan vi alltid säga liksom, oh, men jag är lite bättre än dig där, eller jag är nästan lika bra som dig, eller vad det nu kan vara. Men här har vi en lag som gör klart och tydligt att det här är vad Gud förväntar sig. Liv upp till den eller dö. Det är ultimatum. Så vi ser att den skulle bara uppenbara vår syndfullhet. Men sen ser vi också att den skulle skydda och bevara vår gemenskap. Israel hade en evig relation med Gud, men individerna var tvungna att bekänna för att ha gemenskap. Precis för oss, som för oss. När de syndade så förde de ett offer fram till templet, till prästen och så vidare. Och det var liksom en troshandling. De förde fram det här som konkret, fysiskt. Vi har det lite lättare. Vi behöver bara hålla med Gud. Bekänna. Som vi talade om tidigare. Så är vi återupprättade av gemenskap. I gemenskapen. Så lagen skulle aldrig, det var aldrig tänkt rättare sagt, att frälsa. Och sen ser vi också att den skulle undervisa om behovet av Kristus. Att människorna skulle förstå att de var så hopplöst förlorade. Att om inte någon kom, någon som dem, som trädde in i deras ställe och uppfyllde lagen åt dem, så skulle det aldrig kunna ske. Och det var det som Messias skulle göra. Så det var tre saker här vi ser. Uppenbara syndfullheten, skydda och bevara gemenskapen. Och sedan att undervisa om behovet av en kommande frälsare. Sen den sista. Vi kan säga att lagen, den är som en röntgenmaskin. Säkert berättat om när vi var i den här bilolyckan i Bishkek. Och jag skulle in och röntga mig. Och jag hade hellre sovit en natt i en kärnkraftsreaktor i Barsebäck än att gå in i den här röntgenmaskinen där. Alltså det var en helt sanslöst rolig maskin. Men i vilket fall liksom, alltså röntgen, vad är det en röntgenapparat gör? Den visar bara vad problemet är. Den kan inte göra ett smack åt problemet. Den bara säger det benet är brutet. Lagen är likadan. Den kan bara bevisa för oss vad som är fel. Den kan inte reparera alla de problem som vi har på grund av synden. Så det är en bra bild av lagen. Okej, den sista, tredje sista punkten. Löftet efter lagen. Verserna 26-29. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Han, här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Det sista ordet här, enligt löftet, det står i singular, inte plural. Och Jesus Kristus kom genom det fysiska löftet till Abraham om en nation som skulle ge oss Messias, det vill säga Israel. Det var löftet genom en son, inte genom flera, genom en son. Och vi är i honom, det vill säga vi är Abrahams barn, och då blir vi också del av det andliga löftet. Att alla folk, alla kristna, alla människor ska bli välsignade i honom. Det finns ett förbund som Gud ingick med Abraham, som har med nationen Israel att göra. Men i förgreningen, i förlängningen rättare sagt, så ser vi också hur detta förbund sträcker sig ut till alla folk. Därför att Messias kom inte bara för att frälsa Israel, utan för att frälsa hela världen. Även då frälsningen kommer genom Israel, genom judarna. Och Abraham blev lovad fysiska ättlingar, det vill säga Israel. De har löftet om landet. De har löftet om folket och så vidare. Men vi tror och får del av denna andliga välsignelse, det vill säga frälsningen. Gäller de här löftena Israel fortfarande? Absolut. Hela världen förhäver sig idag över denna lilla landbit i Mellanöstern. Varför? Om det inte var någonting på den platsen, varför skulle det vara föremål för så mycket debatt, så mycket stridigheter, så mycket resurser och så vidare? Det är så uppenbart att denna lilla landremsa, denna lilla stab där i Mellanöstern, Jerusalem, är något väldigt speciellt. Det är den platsen som Abraham fick ett löfte. Gud ingick ett förbund med honom att en nation skulle komma genom honom. Israels nation. De trodde inte på sin Messias. De blev kringspridda i hela världen under 2000 år. Men Gud sa, innan jag kommer tillbaka så ska jag föra nationen tillbaka. Det hände den 14 maj 1948. Nu är nationen på plats. Och vi vet att vi lever i den sista tiden. Och det här är någonting otroligt stort. Så Gud har inte upphävt sina löften. Ingenting har förändrats. Vi älskar Israel. Vi ber för det judiska folket. Och så vidare och så vidare. Men lagen som de fick var inte tänkt att frälsa varken dem eller oss. Utan det är genom nåd av tro som vi blir frälsta. Lagen gavs av helt andra anledningar som vi sa här tidigare. Den upphävde inte det här löftet som Gud gav till Abraham. Att om du tror på mitt löfte, att jag rättfärdiggör alla de som sätter sin tro på mig, då kommer du att bli frälst. Lagen upphävde inte detta. Men det är det som många människor blandar ihop och blir därav förvirrade. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna dem för våra hjärtan i ditt namn. Amen. Amen.